Varmt välkommen till podden På jakt efter framtidens kyrka. Det här är tidningen Sändarens podd där jag är chefredaktör. Jag heter Karl-Henrik Jaktlund. Och idag så sitter jag här tillsammans med Lovisa Almén. Varmt välkommen till den här podden.
Tack så mycket.
Du är en van poddare i övrigt, men det är debut i den här podden.
Yes.
Det är debut för alla som är med i den här podden. Ingen gör den upprepade gånger, så att det är ju okay. Inte unikt, men ändå, det är ju första gången för dig.
Ja.
Du, om jag ber dig presentera dig själv så kort, men ändå så bra som möjligt, vad säger du då?
Ja, vad säger jag då? Lovisa Almén, jag jobbar som pastor här i Betlehemkyrkan med inriktning framför allt på unga vuxna och studenter. Jag är mamma till Elsa och Noel och fru till Emanuel. Jag älskar att prata med människor. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Så det är en stor hobby. Och beachvolleyboll och mycket annat. Typ så.
Det där med att prata med människor, det kan vi tillämpa nu. Beachvolleyboll får vi ta en annan gång. Men om vi kan i alla fall ta det här med att samtala med människor. Mm. I den här podden så samtalar jag nämligen med en människa i taget. Mm. Idag är det du. Om framtidens kyrka. Vad vi längtar efter, vad vi drömmer om. Mm. Och vi kanske vill se mindre av, vad vi vill se mer av. Och egentligen så är hela anslaget, hela ingången i den här podden just så bred. Mm. Att jag faktiskt inte har en aning på förhand vad du egentligen vill. Spännande. Vad du drömmer om. Mm. Så nu är stunden kommer för den liksom första frågan. Om vi börjar i det breda, i den liksom öppna frågan. Mm. Vad drömmer du om när det gäller framtidens kyrka, Lovisa? Vad är det första som dyker upp då?
Det första som dyker upp då är att jag drömmer om en plats där alla känner sig välkomnade. Alla känner att de får tillhöra lika mycket. Att alla känner att de platsar och får vara med. Det drömmer jag om.
Vad har du med dig i bakgrund till det? Har du med dig mycket? Har du sett mycket av det tillämpas så att du längtar efter det? Eller har du sett för lite av det?
Jag har sett baksidan av när människor känner att de inte platsar eller inte får vara med. Ja. I mitt jobb som pastor så har jag mycket samtal, mycket själavårdssamtal. Och det är ju det jag verkligen brinner för. Så jag har även pluggat vidare till psykoterapeut. Mm. Jag har steg 1 i psykoterapi och vill väldigt gärna bli legitimerad. Men det är en lång väg dit, så vi får se när det blir. Och i de här samtalen så möter jag mycket människor som berättar om händelser som gör mig väldigt ledsen. Mm. Det kan vara att de inte får vara med, att de inte får vara ledare för att de bor sambo. Att de inte får vara ledare för att de är kär i en av samma kön. Att de inte får vara ledare eller får vara med eller ens får vara med och sjunga i kyrkan för att de har uttryckt att de är av en annan åsikt än ledarna. Alltså det här gör mig väldigt bekymrad. Och jag längtar efter en kyrka där sånt här inte förekommer.
Hur jobbar ni aktivt med det här i Betlehemskyrkan då? Hur ser det här ut i praktiken när du... För det är en sak att drömma om framtidens kyrka. Och så försöker vi forma nuets kyrka.
Absolut. Också. Ja, men en grej när vi pratar om just inkludering. Vi har ju Pride-flagga här i foajén. Och det gör att många hbtq-personer känner sig trygga direkt när de kommer in. Att så här, okej, i den här kyrkan får jag vara med. Vi har även en certifiering som heter Regnbågsnyckeln. Och det har vi också ute i foajén. Så där jobbar vi ju aktivt på det sättet. Och att vi även pratar om att här är alla välkomna. Det är någonting vi säger ofta i vår gudstjänst. Men också att när människor ska bli ledare här. Vi tar alltid ut brottsregister. Men vi frågar ju inte, bor du sambo till exempel? Utan det är liksom en icke-fråga. Brottsregister är viktigt. Men annars får man vara med som ledare här. Om man står för våran värdegrund som vi då alltid ger ut till våra ledare.
Just det. Så är man dömd för något brottsligt i... Ja, det kan väl bero på vad det är i för sig, men om det är brottsliga, om det är liksom beräknat som allvarliga saker, då där är enda gränsen egentligen som gör för ledarskap.
Ja, sen måste man ju absolut stå för värdegrunden och liksom stå för det budskapet att vi vill följa Jesus. Det är jätteviktigt. Och har man inte en tro då får man jättegärna vara med och ha tekniken och man kan få vara med och hacka grönsaker till brunchen, men då har man ju ingen andakt här eller liksom är ledare på det sättet. Nej. Men vi vill också vara en kyrka där människor brottas mycket med tron, och jag möter många människor som säger, jag vet inte vad jag tror på just nu, jag vet inte om jag tror på Gud. Och de är också lika välkomna här. Men jag kanske inte hade uppmuntrat dem att ha en andakt just nu då. Och sen ifall det är människor som tvivlar mycket. Vi erbjuder också att vi kan läsa igenom. Om någon är nyfiken på att ha en andakt så läser vi igenom andakten innan. Och ser lite, ja, men hjälpa människor i tvivlet. Och liksom välkomna tvivlet mer än att säga, då får du inte vara med. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, visst. Och så handlar det väl för oss alltid med kring ledarskap och att man ska bedömas som lämplig för det. Absolut. Ledarskap man har liksom i det. Men helt enkelt att om man är om man bedöms som lämplig, man har en tro även om man brottas med den. Och man inte liksom har ett belastat brottsregister liksom, då spelar det faktiskt ingen roll vilken sexuell liksom läggning man har eller
vilken etnicitet.
Nej precis. Det. Hur tänker du då kring det här med, alltså, tycker det är spännande med tvivlets plats, eftersom jag är en sån notorisk sån själv, eller på något sätt alltid har liksom tro och tvivlet som hänger ihop för mig så mycket liksom, och ett sätt att få fatt i tron och komma vidare liksom, att faktiskt också tvivla och fundera liksom i det. Hur tänker du kring den? När är tvivlet farligt? Är det någon gång?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror att det är superviktigt att tvivla. Att, ja, men att välkomna de här tankarna som kan kännas jobbiga. Att man vågar ta fram dem. Okej, hur är det här egentligen? För jag tänker att en tro utan tvivel blir snarare farlig. När man inte vågar så här brottas med Gud. För det tänker jag att Gud tål. Att vi vrider och vänder och är arga på Gud och frustrerade. Jag tänker min Gud som vill vara med i tvivlet och liksom på något sätt nästan heja på att så här, men det är okej att brottas med sin tro och fundera över vad som verkligen jag kan stå för och vad jag kan tro på.
Vad riskerar att hända om man liksom stänger till för tvivlet och säger att jag tvivlar inte?
Då tror jag att tron blir väldigt platt. För att jag tänker att man kan tvivla både på Gud men också på sig själv. Man kan tvivla på, om man röstar på ett parti så kan man tvivla på det partiet ibland. Alltså, det tillhör ju att vara människa, tänker jag, att tvivla. Och att ibland, om man spelar beach volleyball då till exempel, att man verkligen kan tro att man kan ta sig upp till Swedish Beach Tour till exempel. Och ibland tror man inte alls det. Alltså, jag tänker att det är en del av att vara människa. Ibland känner man sig stark och ibland känner man sig svag. Och ofta när man känner sig kanske lite svagare så är det lättare att tvivla på sig själv, men också på allt man har i sitt liv.
Du, inkluderingen då? Det ena delen av detta, det är ju förstås att för den enstaka människan, för individen, så kan det här vara väldigt viktigt. Att få liksom bli sedd och bekräftad och innesluten och få en möjlighet till en växtplats. Men vad skulle du säga, vad gör det med en gemenskap som har den här attityden och inställningen? Är det blomstrande? Alltså, vad ser du för effekter av det?
Just det. Om vi använder en biblisk metafor, vad ser vi för frukt av vi har en inkluderande kyrka? Jo, men vi har ju många som väljer den här kyrkan just för att vi är en inkluderande kyrka, även om de inte är hbtq-personer. För alltså, i princip alla känner någon hbtq-person, oavsett om man vet eller inte. Och att då få vara med i en kyrka där alla är lika mycket liksom, med i kyrkan, gör, tror jag då, jag tycker mig se det, att det blir att mångas axlar sänks, att man känner så här, här kan jag slappna av. Även om man inte själv är hbtq-person så ger det någon form av signal att här är alla lika värda, här är alla lika inkluderande och lika, ja, men lika värda.
Har ni folk som reagerar tvärtom? Som har tyckt att nu inkluderar vi alldeles för mycket och berätta, går inte för mig.
Ja, absolut. Eller de hänger kanske inte här. Det är nog mer vad som sägs om BK. Sen har ju den här kyrkan jobbat för detta i jättemånga år. Ja. Så att vår församling, ja, men tycker att det här är så självklart för att man har jobbat med de här frågorna så länge. Ja. Men jag möter absolut frågor där människor inte är med här. Och bara att vi inte är en riktig kyrka och att vi tappar kärnbudskapet. Alltså vi får höra mycket om att det här, att vi inte ska jobba med detta helt enkelt.
Ja, just det. Hur känns det?
Ja, hur känns det? Jag känner mig väldigt trygg här. Jag kommer från ett sammanhang där jag har blivit lärd att det är fel att vara HBTQ-person. Gjorde en resa när jag läste till pastor. Och ju mer jag läste, desto mer kärleksfull bild av Gud fick jag. Mm. Och jag började här. Jag var inte liksom helt... Jag hade inte landat färdigt när jag började min tjänst här. Jag visste att jag inte tyckte att någonting var fel. Men jag visste inte liksom min roll i det. Och jag blev anställd ändå för att de sa du får alltid hänvisa till vår värdegrund. Och det kunde jag absolut ställa upp på. Och när jag har lärt känna människor och verkligen lärt känna på djupet människor som har brottats med de här frågorna. Och när jag hör hur de har blivit behandlade av framförallt andra pastorer. Då blir det ganska enkelt för mig att kämpa för HBTQ-personer. Alltså då blir det det är en sån stark drivkraft jag får. För jag är själv inte HBTQ-person, så det rör inte mig personligt. Men jag blir så ledsen när jag hör de här berättelserna. Och då känner jag att jag kan inte ha hur mycket skit som helst. Bara vi fortsätter kämpa för att alla ska få vara med.
Ja. Och på vilket sätt, det låter verkligen som att det har skakat om dig. Alltså
det har det verkligen.
Ja, ja. Och hur, spännande det här alltså. Det här finns så mycket man skulle vilja samtala om. Och så, samtidigt är det lite svårt med att man tänker på, man vill ju inte heller be om för mycket exempel och så vidare utifrån vad folk har berättat och så vidare i det.
Mm. Nej, men jag kan ta exempel där jag kan avkoda. För att det är så många människor jag har pratat med. Ja. Det kan vara till exempel att du växer upp i en församling där man så tydligt fördömer och säger att det är synd. Och så kanske man själv börjar brottas med att oj, men jag tror att jag är homosexuell men jag får ju inte vara med. Och så försöker man förneka det. Men jag vet inte hur du känner. Mm. Jag tror att de flesta människor inte kan förneka sin sexuella läggning. Alltså jag vill bara vara med. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att vara med en kvinna. För att för mig är det så tydligt att jag är lagd åt att gilla män. Mm. Och lik på samma sätt är det för människor som är homosexuella. Alltså det går liksom inte. Och jag vet att många säger att det är någonting som man hittar på. Eller det är någonting som
väljer.
Ja, man väljer. Och alltså det där frustrerar mig. Då vill jag ställa frågan tillbaka. Har du valt vem du blir kär i? Antagligen inte. Och de är ju en minoritetsgrupp. Det är inte så att man väljer att inte få tillhöra den stora gruppen. Det är jättejobbigt att vara minoritetsgrupp. Mm. Så att då säger att man börjar brottas med det här och så känner man att man är syndig och man försöker kanske vara tillsammans med någon med motsatt kön och känner bara hur hela ens kropp skriker men det här är inte jag. Och sen säger kyrkan att nej men du är syndig och så vidare och så vidare. Och då sen får komma till en församling där man presenterar att man har tolkat Bibeln på ett helt annat sätt. Alltså den enorma liksom, ja men helandet som blir att man får vad den man är, man får fortfarande tillhöra. Och många människor vittnar om att de aldrig har känt sig dömda av Gud, men av kyrkan. Och det tycker jag också är så starkt. Och jag tycker också att det säger någonting.
Mm. Jag vet, jag har sagt det någon gång, och det är jag väl inte ensam om att ha sagt heller. Men ibland när man hör någon som pratar de här frågorna som blir väldigt liksom engagerad och som inte har samma grundsyn som du. Mm. Så jag har ibland sagt det liksom. Men kan du i alla fall tänka att om du skulle behöva liksom lägga band på din egen sexualitet och inte liksom leva ut den någonting i förhållande till någon annan. Mm. Hur skulle det vara? Skulle det vara enkelt liksom det i det? Bra. Och då är ju någon som är så här, men du vet, det är ju folk som väljer det. Alltså som lever i celibat. Jo, men då har man ju gjort, då är det just ett val. Alltså då är det ju person som gör ett val. Mm. Men å andra sidan, så alltså just det där att säga det, du ska nu välja att leva i celibat. Det är en ganska stor, och som minst kan jag tänka att även om man nu inte liksom landar i samma grundsyn utan man tycker att det finns texter, bibeltexter, finns tradition, historik som är svårt, så tänker jag att den ödmjukheten inför det, det är inte det minsta man kan begära.
Jo, så himla bra förklarat, alltså verkligen. Och det är alltid så bra tycker jag att ställa mottrogen. Det är så olyckligt när människor blir så arga och bara skriker på varandra. Mm. För det är människor det gäller. Mm. Det är inte bara texter. Det är inte bara, och låter slarvigt kanske säga bara texter, men det handlar om människoliv. Och man har ju sett, det finns i, jag tror att det är i boken Välkomna varandra, det är ett boktips. Det handlar om just inkludering. Och jag tror att det är i den boken, eller om det är i boken En enda kropp, också en jättebra bok, där man har berättat om ett exempel där man hade en skola. Jag tror, nu blir det lite killgissningar här, men, så ni får kolla upp i böckerna. Men det var en skola i, jag tror det var England, där man skulle på något sätt då omvända homosexuella. Mm. Vilket blev katastrofalt. Och att man såg att det var så många av de här människorna som sedan tog sitt liv. Och det är också så tydligt bevis när man tvingar en annan människa göra val som inte den vill göra. Så, alltså, och förändra sig själv. Det går, jag tror inte att det går att förändra en sexuell läggning. Jag tror att det är en del av den vi är. Och att vi föds med en sexuell läggning. Mm. Och det trodde inte jag innan. Men då hade jag blivit lärd av kyrkan att det här är fel. Och det är väldigt lätt att lyssna på sina ledare, såklart. Alltså det är ju inget dåligt i det egentligen. Men jag är så glad över att jag fick möjligheten att läsa teologi och själv göra den här brottningen. Alltså, men vad tror jag egentligen att Gud säger i det här? Vad texterna måste läsas i sin kontext? När de här bibeltexterna skrevs, hur såg samtiden ut? Vad menade man då? Och läsa texterna i hela sammanhanget. När vi har hela Bibeln. Vad är Guds budskap till oss människor? Och så vidare och så vidare. Ja, jag går igång på det här. Men boktips är verkligen Välkomna varandra och En enda kropp.
Ja. Jag har hört sägas, men nu sätter jag och funderar under tiden här om det stämmer. Men jag tror väl att det ligger mycket i det i alla fall. Att sexualdriften är liksom starkare i princip än vår överlevnadsinstinkt.
Spännande, det kan säkert vara så. Jag vet inte.
Och om det nu inte skulle vara hänt, om man skulle säga, men jag väljer livet framför sexualitet. Liksom. Om man nu skulle hamna i det här bitet, så är det nog på en god andra plats. Liksom. Mm. Det är så starka krafter liksom, i det. Och som minst som sagt så tänker jag att man borde ha med sig den liksom, ödmjukheten kring det. Om man tittar liksom, på sin egen, om man nu är liksom, inom det som med all säkerhet bedöms som korrekt och bra att vara heterosexuell liksom, i det. Mm. Så bara de krafterna, alltså, när det är som starkast och så tänka, nu ska jag lägga band på detta och säga att det här är inte någonting som jag ska leva ut. Mm. Det är inte enkelt alltså.
Nej, och det är ingenting vi kan kräva av en annan människa. Liksom. Det är en sak att säga det till sig själv och säga, jag väljer detta.
Ja.
Det rekommenderar jag ingen ändå, men det är en sak att man själv säger det, men att någon annan pekar blir väldigt, väldigt konstigt.
Ja.
Och jag kan också undra vad människor är rädda för. Alltså, vad är man rädd för att man har hbtq-personer i sin församling på ledande positioner? Vad är man rädd för? Alltså, jag kan inte förstå det. Alltså, vad tror man att människor ska göra? Det är en fråga jag skickar ut.
Och ni har ju hbtq-personer i ledande ställning. Har väl haft absolut. Under lång tid. Och vad är frukten av det då?
Nej, men det är ju ingen skillnad. Alltså, det som blir så skrattretande. Alltså, det är ju ingen skillnad hur man har sin sexuella läggning på hur man gör uppgifter. Alltså jag kan bli så fascinerad över att det här har blivit en sån stor fråga.
Mm.
Så jag undrar var rädslan kommer ifrån.
Vad tror du vi är, om vi pratar framtidens kyrka, om vi pratar inkludering. Hur ser det ut här om liksom 10, 20, 30 år? Är det många som har rört sig i en riktning framåt i detta, eller är det snarare så att vi är liksom som mest inkluderande nu och så kommer det hårdna?
Ja, jag ber och hoppas att kyrka efter kyrka efter kyrka kommer ta beslut där kyrkan är inkluderande. Och vi har ju sett det i många, många år. Men senaste, jag vet inte om det är senaste 2 åren kanske, så har vi sett, det är så svårt att citera statistik, det här får man också googla på. Men det var någon undersökning bland ganska små barn, de hade gjort någon undersökning i skolan, där det för första gången på flera år var mer hbtq-fientligt än vad det varit på jättelänge. Mm. Så vi ser ju en trend nu som jag tycker är väldigt allvarlig, som vi behöver prata om. Och jag tänker att det har mycket med mycket olika saker att göra. Men jag tänker att ja, men till exempel, jag hoppas att jag får vara politisk i podden, men till exempel att SD har ökat. Alltså det finns så mycket främlingsfientlighet, och det är inte så att jag kopplar ihop helt och hållet SD och hbtq-fientlighet, men jag tycker mig se att det partiet får med sig många som att man trycker mycket på fientlighet, att alla måste vara på det här sättet, annars får man inte vara med, och det gör mig oroad.
Ja. Om vi vänder på den här frågan bara i också, för du pratar om att det finns en del som liksom, ja, som pratar om Betlehemskyrkan och så vidare, och liksom är sådär, men det är inte en riktig kristen kyrka. En kyrka som inte landar i precis samma syn kring er, som säger att men hbtq-personer kan inte vara ledare hos oss. De kanske kan vara medlemmar, men ja, de är osäkra där också. Skulle du beteckna det som en kristen kyrka?
Oh, wow. Nej, men jag tänker att en kristen kyrka är en kyrka som vill följa Jesu fotspår. Det tänker jag egentligen är grunden.
Ja.
Och jag vill inte heller döma tillbaka, eller om man ska säga, så som människor dömer vår kyrka. Men det jag vill uppmuntra den kyrkan till är väl att fråga hur mår de här människorna som hamnar i kläm.
Mm.
Det blir väl mitt svar på det.
Ja, bra. Du, om vi tittar vidare, vad inkluderingen finns ju med som någon slags liksom botten och bredd i detta då, i det. Finns det andra saker du tänker på liksom, som har med när du drömmer framåt att det här borde prägla oss? Det behöver inte vara väsensskilt från inkluderingen, men det kan ju hänga ihop med det.
Ja, men som jag sa i början, så drömmer jag om en plats där människor känner att man får vara med och man får tillhöra. Det är ju någonting som ligger väldigt djupt nedlagt i människan, att man vill tillhöra flocken.
Mm.
Och ja, men lite det vi var inne på, att jag kan vara bekymrad över det som växer fram nu, det här radikala, extrema, att man får inte vara ljummen kristen för då är du inte med och så vidare. Jag hör mycket oroande saker som gör mig ändå väldigt bekymrad. Framförallt unga människor som kanske är nya i tron. Och det är fantastiskt att människor lär känna Jesus. Det är fantastiskt. Mm. Det är fantastiskt att människor vill följa Jesu fotspår. Det tänker jag är det allt vi vill. Men det som inte blir lika fantastiskt är ju det här extrema och radikala som ibland hänger med. Jag hör människor som känner att de inte vill vara i kyrkan längre för att de känner att de inte är tillräckligt kristna. Mm. Och alltså, det är ju så ont i mig. Jag skriver en del på mitt Instagramkonto om lite olika saker. Och då är det många som skriver privat till mig, privata meddelanden. Och det kan vara från liksom kyrkor i hela landet. Och där får jag höra mycket berättelser. Och bland annat de senaste åren har det varit att nej, men jag hänger inte så mycket i kyrkan för jag känner inte att jag platsar.
Mm.
Och alltså det är så ont i mig. För då tänker jag, men det är inte det, tror jag, som de vill. De som har blivit nyfrälsta och liksom vill proklamera Jesus. Jag tror inte att det är det de vill, utan jag tror att det blir fel här. Och jag tror att det, eller det drömmer jag om i framtiden, att kyrkan får faktiskt vara en plats där vi inte på något sätt mäter tro. För jag tror inte att det är möjligt. Alltså jag tror att antingen tror du eller så tror du inte. Jag tror inte att det finns liksom någon tävling eller någon hierarki där.
Nej.
Och det drömmer jag om i framtidens kyrka. Att det inte ska vara någon form av tävling om hur troende du är. För att antingen är du troende eller så är du inte troende.
Mm. Och så finns det, och så är det hela tiden den kyrkan då som en möjlighet, en växtplats för att faktiskt, och vi kan vara på så olika ställen i vår tro.
Mm.
Och ibland är man liksom väldigt övertygad och ibland är man mindre övertygad beroende på en rad olika saker. Mm. Saker som händer runt omkring en, men det kan också bara vara vad som händer igen när man åldras, när man växer upp. Mm. Mycket, man förändras ju på så många sätt som människa, så varför skulle man inte ändra sättet att se på sig själv, sitt liv, sin tro, sin Gud.
Mm, mm. Det är så bra att du säger detta, för det tänker jag att många behöver höra, precis det du säger nu. Att det är normalt att när man blir äldre så blir man kanske lite så lugnare i sitt temperament. Man kanske blir lugnare i hur man pratar om sin tro. Alltså det kanske har liksom landat lite mer. Det är samma som när man är nyförälskad, så är alltid, det kan vara fantastiskt och ens partner är den bästa människan man har träffat, och så går det några år och sin partner kan fortfarande vara sin absoluta favorit, men man kanske inte är så där pangförälskad, utan jag tänker att förkärleken har fördjupats liksom. Jag tänker att det är lite samma i tron, och då tänker jag att pastorer behöver ta hand om unga människor som blir så där pangkristna, att så här hjälpa dem framåt, att att hjälpa dem att inte döma andra människor och hjälpa dem att se att jag förstår att det här är livsviktigt för dig nu och det är okej, det är kul att du liksom vill, ja, men på något sätt verkligen följa Jesu fotspår, men du får inte trampa andra på tårna för det.
Ja. Jag vet, jag landade in, jag funderade på de här sakerna ganska mycket när jag liksom var ung vuxen eller sådär själv i det. Mm. Och tänkte på just den här radikalitet då. I det. För radikalitet blir ju ofta, och jag tror att det är det du är ute efter när du pratar om det, att det blir det här, man är liksom, det är ja eller nej i varje fråga. Precis. Det är rätt eller fel. Mm. Och så, det handlar om att sätta ner foten. Liksom. Mm. Jag sätter ner foten när jag är tydlig. Liksom, sådär. Men för mig handlar mer och mer när man läser, man liksom möter mer, eller läser Bibeln mer och så vidare, och möter mer människor, så lär man sig att det är så mycket bitar som är liksom, ja, men det finns fler perspektiv. Mm. På detta. Så det är inte så lätt att säga ja eller nej alltid, utan det är ganska mycket är det inte antingen eller, utan nej. Både och.
Mm.
Och att det mer blir så här, sätta ner fötterna.
Ja,
alltså att det blir både så här, ja, men du vet, det är nåd och sanning.
Mm, mm.
Och det är så lätt att bli, och så känner man att man är radikal, man bara sätter ner, det är sanningen liksom i det. Och så tappar man, ja, men det här är ju också lika mycket en sanning, att nåden är liksom Guds väsen och så vidare. Så att radikalitet är så lätt, tänker jag, att man blir, att det kidnappas till att vara liksom när det är någon som säger ifrån.
Mm. Mm.
Men det kan lika gärna, alltså det kan vara väldigt radikalt att verkligen gå till roten, som ju det ordet handlar om. Att, och hamna att, men här finns det liksom, här är paradoxalt och motsägelsefullt och svårt. Det är också radikalt att våga omfamna det.
Verkligen. Ja, jag håller så med dig. Och i söndags predikade jag om texten när Jesus kallar Levi, som var tullindrivare. Och sen blir fariséerna så upprörda över att Jesus sitter till bords med tullindrivare och syndare, då står det. Och jag tycker den texten är så bra, för att jag tror att vi alla kan vara fariséer ibland. Att vi alla liksom kan sitta och peka på människor och bara, men varför, ja, men i det här fallet då, varför kan Jesus sitta med dem? Han borde ju sitta med oss, vi gör ju alla rätt liksom. Och att man så krampaktigt vill göra alla rätt. Alltså jag tror att vi kan förlora oss själva i det, att vi glömmer bort att älska vår nästa, för att vi är så fokuserade på att vi inte ska göra något fel.
Mm.
Och vi kommer göra fel. Alltså vi människor, vi kommer göra fel. Och jag tänker, precis som du säger, att nåden är en sån fundamental grej i vår kristna tro.
Mm.
Och nåd och sanning. Alltså verkligen. Och att, ja, men jag tycker att Jesus är så bra förebild här. För det finns ju ett tillfälle där han helar en man på sabbaten. Och hans lärjungar bara, men vad håller du på med? Mm. Du kan ju inte jobba på sabbaten. Och Jesus bara, men kom igen. Alltså, ja. Buden är ju till för, det är en gåva till oss. Alltså, ja. Vi mår bra om vi gör som Jesus säger. Alltså, ja. Vi mår bra om vi går i Jesu fotspår, där vi, ja, men försöker hålla det här att vila på sabbaten. Och, alltså, men det är ju till för oss. Det är inte så. Eller jag tänker att Jesus alltid sätter människan före lagen. Att människan är det viktigaste. Sen har han gjort några så tips eller förhållningsregler som, det här mår ni bra av att följa. Men det är alltid, alltid viktigast att sätta människan i första rummet.
Mm. Ja, men det finns ju så oerhört mycket att säga om detta. Och det är så spännande, tycker jag, med de här liksom, djupen. Och den här, jag menar, vad Paulus skriver om, liksom, att upptäcka bredden och höjden och längden och djupet.
Mm.
Hur kan man tänka att det är lätt att omfamna det.
Mm, mm.
Och jag tänkte väl också på något sätt när jag var liksom tonåringsmässigt, så alltså jag visste ju mer då än vad jag vet nu, alltså så här med säkerhetsmässigt.
Mm.
Jag tycker att mycket är svårare och mer komplext, och då vet jag att en del liksom, en del tittar på det eller hör det och tycker att, ja, men det är, ja, men det var bättre förr då hos mig. Det är flummigt nu. Medan min övertygelse om att jag liksom har kommit vidare, att jag liksom har anat mer av Gud.
Mm.
Och det är därför det är liksom större och svårare och mer komplext. Och därför man vill liksom på något sätt omfamna mer av det. Liksom.
Mm, verkligen.
Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Men det, ja, är, alltså, det är ju svårt att ta, det går inte att ta på en tro, så därför blir det ju flummigt.
Ja.
Det går inte att bevisa att Gud finns. Men jag tror verkligen att Gud finns. Men det, alltså, det är ju flummigt på något sätt. Att vi kan inte ta på det. Vi kan aldrig bevisa det för någon annan. Utan allt handlar ju om att tro.
Ja. Och så är det som det, som det går att hitta liksom dogmermässigt. Det går liksom att skriva liksom trosdokument och så vidare. Men så finns det också hela tiden nästan ett annat perspektiv. Någonting lite bredvid. Någonting också som är, men hur, och det här är vår grundövertygelse. Men nu står den här människan här och famlar efter luft. Mm. Vad gör vi nu då?
Ja,
och så vidare. Så att det hela tiden måste ju, även om man är, men om man hittar, nu har vi landat, så är det som, det är inte klart för det. För du måste fortfarande, då måste det här liksom inkarneras. Det måste liksom bli gentemot människor. Mm. Och då blir det rörigt igen.
Ja, ja, men verkligen. Och jag tänker, med unga människor så kanske man heller inte har, ja, men lika mycket bagaget som äldre människor har. Och då tänker jag att det är lättare att döma. När man själv kanske inte har brottats så mycket med vissa grejer. Alltså jag vet ungdomsledare som är väldigt emot till exempel samboskap. Och det är också en sån hjärtefråga jag har. För att jag har skrivit, jag har skilt mig innan. Och jag och min exman, vi bodde inte ihop innan vi gifte oss. Och jag hade aldrig vågat gifta mig igen om inte jag hade bott sambo. Och det är så lätt, för jag har fått höra en del skitsnack om mig för att jag har bott sambo. När jag var pastor dessutom. Hur kunde jag liksom? Mm. Och jag kan bli så ledsen. För att om folk, jag kan ta att folk dömer mig. För jag förstår att så här, jag jobbar som pastor. Man tycker att jag ska föregå med gott exempel. Jag tycker dock att det är fel att döma. Jag tycker inte det är fel med samboskap. Jag tycker att man måste läsa Bibeln ur sin kontext. På Bibelns tid så gifte man bort flickor när de var i tidiga tonåren. Det går liksom inte att översätta det nu när två människor hittar varandra när man är vuxna. Jag kan inte se att det skulle vara fel med samboskap helt enkelt. Och när man då dömer mig så hårt, när jag, ja, men jag skulle aldrig som sagt våga gifta mig igen om inte jag hade bott sambo innan med min nuvarande man då. Mm. Och det är så lätt att döma. Alltså det är så lätt att inte se hela bilden. Och då är det lätt att döma. Och jag vill bara uppmuntra människor att tänka att alla människor man har framför sig har bagage. Mm. Och vi ska älska människor. Det säger ju Jesus. Alltså, han gjorde ju det ändå ganska lätt för oss. Han bara sammanfattar hela alltet med att säga, allting vilar på detta. Älska dig själv, älska Gud och älska din nästa. Alltså där har vi ju det. Mm. Och det är det vi ska göra som kyrka. Vi ska älska varandra. Och jag tycker inte att det är att älska varandra när man säger, du är inte tillräckligt kristen, du gör fel, du får inte vara med här för att du gör så här. Mm. Det tycker inte jag är att älska andra människor.
Jag minns, nu när du berättade detta, om en man, en pastor som heter Stig, som var, han var pastor i, han var pensionerad, så var han nere på Kanarieöarna. Och var så här, du vet, turistpastor liksom i det. Och då har de mycket, det är mycket äldre och mycket unga där. För de har också konfirmandgrupper. Yeah. Så de har ju hela den bredden. Och då var han uppe med en konfirmandgrupp och gick i bergen. Mm. Och så pratade han med en tjej där, en ung tjej, extra på den där promenaden. Hon liksom slöt upp vid hans sida liksom och ville prata lite sådär. Och hon landade i och berättade att hon kände sig väldigt okristen bland sina kristna vänner. Mm. Hon kände att hon inte liksom, hon passade inte in, hon hade för mycket frågor, och liksom, hade inte språket naturligt, och alla de här bitarna. Mm. Men så kände jag mig väldigt kristen med mina icke-kristna vänner. För då är det så mycket jag har, det som jag tänker att, men det här saknas perspektiv liksom. Alltså har ni inte liksom, alltså den här, liksom, vadå, tror ni inte att Gud har skapat allt detta och liksom alla de här bitarna? Så han sa att hon var ju liksom verkligen liksom vilse mitt i det där. Hon passade inte in egentligen någonstans. Och det är en så vacker berättelse och så plågsam samtidigt ju. Så jobbigt att hamna där liksom i det. Men jag tror inte att det är så ovanligt.
Nej, och jag tänker att där behöver ju vi som kyrka visa vägen. Att det finns ingen, det ska inte finnas någon hierarki i kyrkan. Att du är så här kristen eller du är så här lite kristen. Utan antingen tror du eller så tror du inte. Och det behöver vi utbilda våra unga i, tycker jag.
Mm. Vad skulle du säga då till henne? Till en ung, som till exempel den här tjejen, om hon hörde av sig liksom. Vad är hälsningen till?
Jag skulle fråga henne, vad är att vara kristen då?
Ja.
Och jag tror att hon själv har svar på det. Ja. Men jag tror att hon antagligen kände sig dömd av... De kanske, jag vet inte, mätte hur mycket de läste Bibeln. Eller, jag vet inte, hon kanske var för HBTQ-personer och de var inte... Alltså det, man kan ju vara olika i sakfrågor. Och då är det... Vissa människor får det att låta som att de har rätt. Mm. Och det kan vara ganska obehagligt, tycker jag. Speciellt när unga människor liksom bara proklamerar att så här är det, så här säger Bibeln. Vi kan inte säga så. Vi kan tolka Bibeln. Jag brukar försöka vara väldigt noga med det när jag predikar, att så här går det att tolka den här texten. Men vi vet inte. Den är skriven för så länge sedan. Mm. Så att jag tycker det blir farligt när man står och säger så här är det, så här säger Bibeln, det här är sanning. Mm. För vi vet inte. Vi kan bara tolka, vi kan försöka peka på vad vi tror och vi kan peka på hur Jesus levde sitt liv.
Mm. Och om man är där, så man tolkar och man kommer med liksom sitt perspektiv på en text, så kan man ofta vara friare, tänker jag också.
Verkligen.
För att då, och också kanske då, ska vi säga ordet, radikalare.
Ja, just
det. När man faktiskt kan, för att man också liksom är att, jag säger inte att det inte kan finnas andra perspektiv.
Nej.
Och vi kan gärna prata om det, men det här är min hållning, det här är vad jag tänker just nu utifrån min förståelse av texten, utifrån, alltså, när jag tar den genom mitt liv och genom vår samtid, så tänker jag, detta, vad tror ni om det?
Och att, då blir det intressant.
Ja, och det blir inte, jag har svårt att förstå vad som är det, liksom, skulle vara det som farliga i det.
Mm. Ja,
jag tycker
verkligen
bara att det är, liksom, det är då det blir spännande liksom, också.
När och det... Bibeln är ju så häftig här. Mm. För att det finns så många lager. I princip varje bibeltext. Så jag tycker det är häftigt. Vi följer kyrkåret här. Mm. Och även om jag har predikat i några år nu då, när jag får texten på nytt så är det som att jag ser andra grejer.
Mm.
Och jag tänker att det är tanken med Bibeln. Jag tänker ändå att Bibeln är inspirerad av Gud.
Mm.
Och det är inte bara en bok, utan den är verkligen inspirerad av Gud och Guds kärlek till oss. Och det är det som är så häftigt då, när vi vågar gräva vidare och våga tänka från andra perspektiv.
Mm. Jag tänker ju på en sån här, jag har sagt det förut, jag tror även i podden och så vidare, att jag har ju Emmausvandrarna är min sån favorittextmässigt, men jag har skrivit berört i böcker och massa artiklar med, och sådär. Och jag hittar nya bitar när jag läser den, det kommer upp, och så kan jag läsa, du vet, läsa en annan bok eller få höra folk predika om det, och man ser, men tog den vinkeln och den betoningen, ja, den är ju lika sann, det är ju lika liksom intressant. Och just det där att det finns så mycket att gräva och hitta i de här olika liksom, bibeltexterna. Mm. Nu har ju den så många olika perspektiv, både i var den finns i, liksom, precis efter att Jesus har dött och uppstått, och deras liksom deras, ja, det kan vi ju prata tvivel och så vidare. Alla, den är ju en sån här oerhört liksom stark, tät text liksom, i det. Men även i andra, så många texter som har så mycket liksom, om man bara börjar fundera och se dem, går det att se den här texten från ett annat perspektiv, från den, nu tittar vi på Jesus, men om vi tittar på lärjungarna, om vi tittar på folket, på fariseerna och så vidare liksom, alltså, och sen så hör man någon annan människa som läser den här texten utifrån sina ögon, utifrån sin kultur, och ser helt andra saker, och jag kan bli blown away.
Ja, men det är det som är så otroligt, och det är det som är så fantastiskt med att få ha en tro, att vi kan inte ta på det. Det är ju mysteriet här. Alltså vi kan aldrig förstå Gud helt och fullt, utan vi kan bara ana och vi kan närma oss. Och jag är så tacksam över att jag får ha en tro på någonting större som jag inte riktigt kan förstå.
Ja. Och Lovisa Almén, jag är tacksam, och jag tror de som lyssnat också är det, på att du tog dig tid att vara med och tänkte och drömde och längtade efter framtidens kyrka. Tack.